Ja, den vignetten känner man ju självklart igen via Play F1 Podcast som är tillbaka igen den här gången efter Spaniens Grand Prix. Och vi har även som en gång tidigare efter Bahrains Grand Prix stärkt upp lite grann med en gästtyckare i form av Marcus Eriksson. Det blir självklart reaktioner då på Spaniens Grand Prix i den här podden och Marcus tummar upp och ner. Och egentligen så räcker det som ämnen faktiskt i den här podden, för det kommer att bli mycket att prata om genom det här. Men vi vill ju självklart också prata lite IndyCar då, eftersom det är dags för IndyCar-gänget att rejsa nästkommande helg på Indianapolis, och det är ju starten på The Month of May och allt det som ska hända under maj månad inför Indy 500. Den här gången när man kör så är det ju dock på den road course-slinga, alltså den Grand Prix-slinga som finns på Indianapolis Motor Speedway. Erik Stenborg, hallå!
Hallå! Hallå! Marcus Eriksson, hallå!
Hallå, hallå! Eller, hello, hello! From America.
Alla är med. Vi ska säga på en gång att det är lite fältmässigt idag. Jag är inte heller i Sverige, det är bara Erik som är hemma i Sverige. Marcus i USA, så det kan bli lite prata i mun på varandra så idag. Men det får ni leva med. Jag tror att ni kan göra det också med tanke på att det är F1-podden, Sveriges mest populära Formel 1-podd. För det finns ingen annan.
Ja, nej. Så kan man se det. Men hur, då skulle jag vilja börja med att fråga, hur såg ni på Spaniens Grand Prix rent generellt? Till att börja med Janne.
Jag var ju som vanligt när det gäller Spaniens Grand Prix lite skeptisk till vilken typ av underhållning vi skulle få. Men måste säga att ju längre dagarna gick där inför, så kände jag mer och mer att det här kommer ju bli en knivskarp fight. Sen är jag ju oerhört medveten om banans egenheter och egenskaper och karaktär, och det syntes ju ganska tydligt i racet vad det gör så att säga för racing man mot man. Och är man oerhört jämna eller lika snabba ungefär, så blir det mer ett taktiskt spel än racing hjul mot hjul, alltså tuffa omkörningar och den typen av racing, va? Men det gör inte så mycket för där andra taktiska spelet kan också vara oerhört intressant emellan, som litet avbrott då, om vi till exempel haft andra race då där det är mer tajt om att välja spår och hur man kan köra, om det är svårkört rent tekniskt. Så det är väl det jag känner. Jag tycker det var ett bra Spaniens Grand Prix.
Marcus?
Ja, men jag kan väl egentligen bara instämma där med Janne. Jag tycker också det blev en intressant strategikamp. Spaniens bana är ju som den är, och det gör ju att racingen inte, det blir svårt att bli underhållande race rent hjul mot hjulmässigt, och då är det ändå kul när det blir att man kan göra lite olika med strategin, och man har, som vi hade då, två team som verkligen är på en jämn nivå som det verkar vara med Mercedes och Red Bull, och då blir det ju kul när det som sagt blev som det blev i söndags med lite olika strategi och ändå spännande racet igenom. Så nej, jag tycker det var ett bra race.
Jag skulle ge betyget 6,5 sett till liksom racemässigt, om man jämför med de tre liksom tidigare racen på den här säsongen. Men däremot om man tittar bara på liksom Spaniens Grand Prix genom historien, så kanske jag skulle vara uppe på 8 kanske i betyg.
Ja, alltså jag skulle väl säga att ja, en 6 eller 7 i, som du säger, överlag race, men jag tror det är svårt att få så mycket mer än det på ett Barcelona race. Det är väl om det skulle börja regna eller något sånt, vilket det inte kanske görs ofta i Barcelona. Så fullt godkänd söndagsunderhållning tycker jag i alla fall.
Och sen är det ju fortfarande väldigt, väldigt kul tycker jag att Mercedes och Red Bull är så pass jämna. Nu ska vi prata mer om varför det blev som det blev och att de har olika styrkor på olika sätt. Men det är ju också sånt som piggar upp. Det hade ju kunnat vara en tuff fight mellan två bilar från samma team, men det blir sällan. Det brukar oftast vara så att den som kommer iväg först, den har prioritet till depån, bla bla bla. Det blir så aldrig någon kamp när det är två bilar från samma team. Men när det är som Red Bull och Mercedes, Verstappen mot Hamilton i det här fallet, så blir det mycket, mycket tydligare hur de måste verkligen gräva djupt i fickorna för att hitta rätt taktisk disposition för att den ena ska slå den andra. Så att, det piggar upp. Men du Marcus, vad är det som gör den här banan nu då så så sjukt svår att köra om på. Vad är det för egenskaper den har som inte passar själva racingen, så att säga, tävlingsmomentet?
Ja. Och hur känns det i bilen liksom, när man sitter i den? Alltså, så ur förarperspektiv, vad är det som gör liksom, att okej, jag är snabbare än bilen framför, men vad är det som gör att du inte kan liksom, komma om?
Ja, men först och främst så är det ju rätt så många medium till snabba kurvor som vi vet är svåra att följa i en Formel 1, modern Formel 1-bil med all downforce som man då tappar när du ligger nära någon. Och även är många kurvor långa, och långa kurvor gör att du behöver mer downforce, och det blir svårare igen att följa. Det är inte några överdrivet långa raksträckor där du kan använda till exempel DRS eller slipstream för att kunna attackera på den bilen framför. Plus att just igen på grund av att det är många långa kurvor, och framförallt sista sektorn sliter väldigt hårt på däcken, så gör att däckslitage alltid är ett problem på Barcelona, som igen gör att ligger du nära någon och är i dålig luft, så liksom, har du sämre grepp i bilen rent generellt, och då sliter du däck mer. Så det är igen att det är svårare att följa någon. Så jag tror att det är väl de största anledningarna till att det är svårt att ligga nära bakom någon på Barcelona-banan, och svårt att komma upp nära nog för att kunna attackera. Man brukar ju säga att man måste vara typ 1,5 sekund snabbare än någon för att kunna köra om på Barcelona, och det är ju det gör att racingen kanske inte alltid är den roligaste på den banan på grund av att det är på det sättet.
Men kan du, Marcus, beskriva lite grann? Låt säga nu att du är en sekund snabbare än bilen framför, och du ligger och pushar, och så kommer ni längs långa rakan, du har öppen DRS, du kommer nästan så du kan bromsa dig förbi, du får följa genom kurva 1 och 2, sen ska du in i 3. Vad är det som händer? Vad är det som gör att man måste backa av?
Ja, men först och främst, in i kurva 1 och 2 så är den inbromsningen, kurva 1 och 2 är lite för snabb för att du ska kunna göra en dykning på någon. Den är ju en rätt så kort inbromsning, och du går rätt så snabbt in i kurva 1 där, så det gör att du måste nästan vara uppe, inte kanske jämsides, men vara väldigt nära för att kunna göra en omkörning in i kurva 1. Så det är ju första problemet, och kommer du inte om där och måste ligga bakom genom kurva 1, 2 och 3, så det är väldigt, väldigt mycket aero-mässiga kurvor, framförallt kurva 3. Ligger du precis i växellådan på någon genom kurva 3, så får du ingen downforce, du understyr och kan överstyra genom hela den kurvan, och då tappar du direkt mark på den framför.
Om man tittar då på,
antar att,
det är mycket snack om den här chikanen innan start och mål, eller ja, egentligen de näst sista kurvorna, att det är den som är problemet, att man då skulle ta bort den. Det finns vissa rykten då som säger att man ska ta bort den, och istället blir det liksom som det var på den gamla goda tiden, att det var full fart ut på rakan egentligen även innan sista kurvan, så att säga. Men är det den som är ett problem? För jag tänker liksom att då är vi återigen där med en snabb kurva igen innan start och mål, vilket gör att du måste backa av lite för att få downforcen som du behöver, och sen så, jag menar, tror att det skulle vara en bättre grej, och vad är grejen med den chikanen från förarperspektiv?
Ja, alltså, först och främst, bara när man kör banan, så blir den chikanen väldigt ur rytm med resten av banan, så den är ju inte jätterolig, tycker jag. Det här inslaget på banan tycker jag aldrig har passat in på övriga banan, men den är ju där av en anledning, och främst är den väl därför säkerhetsmässigt, att det skulle vara sista kurvan skulle vara för snabb om man inte hade den chikanen där. Sen om man kollar på hur racingen skulle bli med chikanen kontra om det skulle vara en snabb höger ut på rakan, så är det ju, jag förstår ju argumentet att chikanen är en långsam kurva, den är mindre av aero, mindre viktigt av aero, så att du ska kunna ligga närmare den bilen framför. Men på grund av hur den chikanen är, så tycker jag alltid när jag var där och kört, så alltid att du tappar så himla mycket på den framför genom den chikanen när du ligger nära någon. Så det är väldigt svårt att följa någon genom den chikanen. Så jag vet faktiskt inte om det hade blivit bättre eller sämre med om man tog bort den. Jag är tveksam. Men samtidigt är jag tveksam till att det skulle bli så mycket bättre om det hade varit två snabba högar ut på rakan. Jag tror att det största problemet är också att rakan skulle behöva bli lite längre kanske för att man skulle kunna attackera mer än mot kurva 1.
Fast det sjuka är att den är ju väldigt lång, start- och målrakan, sett till många andra raksträckor. Men återigen så kanske det här är ett akademiskt problem, för att det är möjligt att Barcelona inte är på kalendern i framtiden eller framöver. Och då slipper vi ju ta den där diskussionen då. Men jag tror oavsett vad de gör så är det nog så att det är mycket andra saker än just sista chikanen som är skälet till svårigheterna som man har. För du har ju berättat för mig, Marcus, att bara att köra ett kvalvarv här så kan du kanske inte pusha fullt genom sektor 1 och sektor 2 för att däcken inte ska överhetta innan du går ut på start och mål, och det är över ett varv. Och det är väl samma problem i race, antar jag. Om du ligger på genom sektor 1 och 2 för att få en attack ut på start och målraka, så kanske du har överhettat till en däck när du väl kommer till det läget att du ska försöka ha traction ut i sista kurvan och sen göra den där attacken in i sista eller in i första sväng. Vad säger du om det?
Jo, men, är det något som stämmer? Jo, men det stämmer. Det som du säger, det har ju vi pratat om många gånger innan också, att den banan är ju lurig, i och med att till och med på ett kvalvarv så vet jag att genom åren, det beror på lite hur däcken är och vilka däck man har, där de mjukaste blandningarna, men jag vet vissa år så har det varit att man har fått hitta upp en tiondel eller två första sektorn för att se till att man har däck som är fräscha nog för sista sektorn för att avsluta varvet. Så den är extremt hård på däcken. Och det som du säger, jag tror att det är förmodligen största anledningen till att det är svårt att bli bra racing.
Erik, du gillade ju DRS-zonen i Portugal. Vad tyckte du om den nu senast?
Ja, men nu var det liksom nästan tvärtom. Jag hade ju det som en tumme upp i Portugal, att jag tyckte att liksom DRS-zonen var lite så wow-känsla, att den var så perfekt avvägd. Nu tycker jag att den blev liksom helt off istället, för att ibland så var den liksom för lång. Det var ju så att man liksom precis när, liksom back, när man har passerat det på egentligen, så är det en liten backe ner så att innan inbromsningen, då var folk redan om där. Men i andra fall så var det alldeles för kort för att ens komma nära på DRS-zonen också. Så jag tänker bara på att, med tanke på vad jag sa, att man borde titta och alltid göra som i Portugal, men det säger också lite om hur svårt det är. För att om det inte ens är konsekvent liksom på en och samma DRS-zon, att okej, den här var för lång eller den här var för kort, nu var den båda och, beroende på vem och var och vilka strategier man hade och vilka däck man hade, så då blev det liksom lite så här, jaha. Där fick jag lite så här näsbränna, eller vad man ska säga, runt att så här, okej, det är inte så lätt att få till en perfekt DRS-zon helt enkelt.
Sa jag inte det förra veckan, att det är lite trubbigt verktyg?
Jo, men jag måste ju tycka någonting också, så att jag kände ändå att så här, jag säger det här och sen får jag stå för det. Och sen så
får du bita i det sura äpplet
innan jag fick liksom tänka om.
Okej, vi släpper det ämnet DRS, som är ett nödvändigt ont men kanske inte så kul. Jag tycker vi ramlar rakt in på tummarna, eller vad säger du, Erik? Är inte det kul?
Jo, det tycker jag, och det speciellt tycker jag är roligt när någon annan än vi har tagit ut tummarna, för det borde ju vara någon som är lite kunnigare än vad vi är, och det är nämligen Marcus som har gjort det. Och den första är ju däremot, den hade jag också kunnat ge, för det är nämligen en uppåt tumme till Lewis Hamilton. Motivera.
Yes, men jag tycker han gör ju ett otroligt starkt jobb i framförallt racet. Han och Verstappen har ju återigen en häftig fight, men jag tycker Hamilton visar mästartakter och egentligen redan på lördagen där han sätter sitt kvalvarv. Och sen i racet hur han disponerar det. God hjälp såklart av teamet som är smarta där med strategin. Men han gör ju alla rätt, kan man säga. Och det som jag vet, jag skrev det på mina sociala medier, det som jag tycker är häftigt med Hamilton är ju så att ju mer pressad han blir, ju mer pressen är på honom, så känns det som att han bara levererar ännu mer. Och det är det som jag tycker gör att han är så unik, kanske han inte, jag vet inte om han är unik, men han är så bra helt enkelt. Han levererar verkligen när det är som mest press på honom, och det verkar som att han trivs bara bättre och bättre. Jag tror att den här utmaningen han har fått i år av Verstappen har gjort att han har kunnat gå upp på ännu en högre nivå än han har varit på innan då. Och jag tycker återigen i helgen så visar han det, och jag tycker det är väldigt imponerande.
Jag skulle vilja säga att det jag imponeras av när det gäller Lewis Hamilton, i synnerhet i det här racet, men som jag också har sett andra gånger, det är ju att han har han kan verkligen, han känner ju slipangle på däcken, han känner ju verkligen, han har en där skulle jag säga att han är unik, att känna hur hårt han kan åka och att han ändå kan åka så fort utan att skada sina framdäck. Han ligger ju alltså 1 till 1,5 sekund.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bakom Verstappen i princip hela racet. Han hade en lite större lucka då efter det första stoppet, som han då täppte till på nolltid. Och låg och gnugga. Och anledningen till att han kunde gå in och göra det andra stoppet så effektivt, det var ju att han låg kloss i kloss med Verstappen. Verstappen hann ju inte reagera på det där, för hade han gjort det, då hade han kommit ut efter. Hade dessutom inte däck så det räckte att åka med. Det är det här som är grejen med Hamilton, tycker jag, att han kan åka fortare än alla andra även fast han är tvåa och närmast bakom. Det är det som är så fascinerande. Jag vet inte vad ni säger.
Alltså, jag tycker en stor grej i intervjun han gjorde efter racet, då får han den här frågan om att så här, ja, men hur var det här då? Hur var det här sett utmaningen? Och han säger så här: "It was 100% fun." Och jag har alltid tänkt så, att det är så här att jo, men vet, när han har dominerat de senaste, säg, 3 åren i alla fall, så har han alltid så här sagt att ja, det vore kul om vi blev utmanade lite mer, att om det är Ferrari eller Red Bull eller vad det nu kan tänkas vara, att så här, när de har blivit lite pushade i ett kval till exempel, så säger han så här: ah, det ska bli kul med en fight. Och det tänker man ju att det är lätt att säga i hans position när han är så himla liksom dominant och har övertag liksom bilmässigt. Men nu så känns det som att åtminstone att de är mer pressade av Red Bull, men jag tror faktiskt att jag börjar nästan tro på att han tycker att det är roligt på riktigt att bli utmanad på sättet de blir nu, just för att det liksom, ja, men, utmaningen,
det är ju precis det du var inne på också, Marcus, att han verkar leva på utmaningen. Det är det som gör att hans motivation blir ännu starkare, och det är ju fascinerande att ha en sån förmåga också. Många andra skulle ju tycka var jobbigt med den extra pressen och kanske duka under, men han verkar gå åt andra hållet, och det är ju verkligen en egenskap som gör honom till sjufaldig världsmästare som han är just nu då. Och precis så, jag läste någonstans att han hade ju mejlat fram och tillbaka till sin racingingenjör under helgen då, redan efter fredagen, och liksom försökte diskutera fram olika strategiska alternativ beroende på vad det är. Han jobbar alltså väldigt hårt även bakom kulisserna, så att säga, för att nå till den nivå han har.
Hamilton har alltså 100 pole position efter i lördags då, och det är alltså 9,6% av alla pole positions i F1-historien. Det har kört 1039 race, tror jag det är, och han har alltså 100 stycken av dem, och nu är han alltså nära 100 segrar också. Och det är det här som är nästan lite svårt, samtidigt då, när vi sitter här och försöker uttala oss om hur stark han är, så är det nästan så här, det är svårt att ta in. Jag känner nästan ingenting för de här rekorden, för att man är så van. Det har varit så här 7 år av det här nu, ja, i alla fall 6 år sett i VM-titlar i Mercedes. Men det är samtidigt det som är lite synd på något sätt, att det är väldigt lätt nu för folk som tittar och kanske inte så här superinsatta att tänka nu att ja, men hur kul är det här nu då? Alltså Formel 1 är precis som det alltid är. Men med det sagt så är han ju ändå pushande av Red Bull. Så jag tycker ändå att så här, den här säsongen är någonting speciellt. Att jag har liksom börjat, tror jag, uppskatta Hamilton ännu mer än vad jag gjort tidigare. Just på grund av pressen. Det som vi pratade om.
Just det. Vi fortsätter att leverera tummar upp, eller hur, Marcus?
Ja, det gör vi. Och min nästa tumme går till Max Verstappen, som jag tycker är... han tar ju verkligen fighten och han levererar på en enormt hög nivå och kvalar precis bakom Hamilton. Och sen tycker jag tyckte starten på racen var grym och verkligen visade att Max är där för att utmana Lewis och kommer ta varje möjlighet att göra det. Och stenhård in i första böj. Och sen kontrollerar han i racet, men igen så ser man ju tydligt det som har varit Red Bulls problem under de senaste åren, att de bara har en bil som äldre på att fighta. Så det gör ju att han blir lite enarmad i sin fight mot Hamilton, och Mersa är inte dömaren att de utnyttjar det. Men jag tycker om man kollar på Verstappens hela helg egentligen och hur han presterar, så är det ju svårt att inte ge en tumme upp. Som sagt, för mig så var det extra kul att se den där starten och in i kurvett hur tuff han var där. Och det är ju det är så det är i sport, att det handlar mycket om det mentala och det är ett mentalt spel. Och det återigen så visar Max att får han chansen så kommer han gå för det. Så jag tycker han var grym i helgen och kunde inte göra så mycket där när Hamilton kom på sina fräschare däck mot slutet. Det var som han själv sa, han var en sitting duck då, men en grym insats.
Jag ger Verstappen en tumme ner. För att jag förlorade 200 spänn på ett vad med en kompis på att han skulle ta hem det. Och jag var ganska kaxig förra veckan och sa att jag trodde första helgen med total Red Bull-dominans. Och så blev det ju inte heller. Och det är där jag tänker liksom... Jag trodde verkligen på den där... Att kanske inte dominans på riktigt. Men jag trodde ändå liksom med de här high och medium speed-kurvorna i sektor 1 och 2. Att det skulle kännas liksom som... Det var inte helt orimligt att de skulle vara... mycket starkare. Men jag tycker med det sagt då att det känns nästan mer och mer tydligt att Red Bull inte har ett riktigt övertag någonstans just nu. Åtminstone i det race. Vad säger du, Janne?
Jag tror inte heller det. Utan jag tror att Mercedes-bilen är mer komplett. Red Bull-bilen är nog lika snabb, kanske till och med snabbare i sina pikar. Men den är inte lika komplett och vi måste ju landa lite i det strategiska valet som gjordes nu då. För är det något som jag har fått frågor om efter loppet, det är ju hur vi såg på det här att Red Bull då inte kontrade på Mercedes andra depåstopp, och de tycker då att i och med att Hamilton kunde köra kapp 22 sekunder så där lätt, så borde ju liksom Max borde kunna gjort samma sak då. Och en del tror inte heller att han skulle ha kommit ut bakom Hamilton, men det är jag ganska övertygad om att han hade gjort det i och för sig själv. Och sen hade han ju då inte tillräckligt mycket däck. Vad säger du, Marcus, när du såg racet, insåg du också att Max är körd eftersom han inte hade tillräckligt mycket mediumdäck och dessutom inte kunde gå in eftersom Mercedes gick för en undercutter?
Ja, alltså jag fattar vad Red Bull gjorde och jag tycker det var ju deras chans att hålla han kvar och försöka hålla uppe tempot helt enkelt. Det var en svår situation. Jag tror inte de hade kunnat gjort så mycket annorlunda om de hade fått göra det igen. Utan det var de gav dem den fighten de kände att de kunde ge. Och Mersa och Hamilton var helt enkelt starka. Så ser jag egentligen på det.
Ja, för hade de gett upp om position så hade de aldrig kunnat komma förbi, eller hur? Nej, så upplevde jag i alla fall. Jag tror inte ens om de hade haft mediumdäck så hade det funkat. All right, är vi klara med Verstappen då, tycker ni? Eller finns det något att tillägga, Erik? Förutom att du är 200 kronor fattigare.
Ja, jag får väl försöka. Det är alltid kvitt eller dubbelt, eller hur? Nästa.
Ja, så måste det ju vara. Men vi ska inte släppa Red Bull. Nej, det får man inte göra. Men vi ska inte släppa Red Bull helt, eller hur, Marcus? Vi har en tumme som går åt andra håll också.
Ja, men det har vi. Första tummen ner för dagen går tyvärr, skulle jag säga, till Sergio Perez. Han får ju inte riktigt till det än så länge. Och i helgen så var det ju väldigt tydligt att det är ett stort problem för Red Bull att han inte har börja få till det. Och ja, det blir ju som sagt så himla tydligt när de slåss om segern där med Max. Och att hade Perez varit där runt Bottas, så hade det blivit betydligt mer svårare för Hamilton och Mercedes att ta den här undercutten. För att då hade de gett upp en position till en Red Bull-bil. Och ja, som sagt, återigen så visar det hur viktigt det är att ha två bilar med och fightas om det. Så tyvärr Checo Perez, men du får en tumme ner i helgen för att ja, för att du inte är på den nivån som behövs.
Alltså Perez har ju inte faktiskt då lyckats hittills. Det har gått fyra race förvisso. Man kan väl alltid argumentera att man behöver lite mer tid. Men jag tänker liksom, Gasly fick ju väldigt mycket kritik. Albon fick väldigt mycket kritik för att de just inte nådde upp till Verstappen då. Men och nu ser vi exakt samma. Jag menar, han har inte lyckats ett dugg bättre än de två hittills i Red Bull. Och då kan man ju faktiskt fråga sig att så här, vad är det här om? Vad är det som gör att det är så sjukt svårt att köra den där Red Bull-bilen om man inte heter Max Verstappen? Jag fattar inte.
Men jag tror att det är som så att från det jag lyckas se när jag kollar på ombordbilder från Red Bull-bilen, när man ser hur bilen ser ut på banan från tv-bilderna, så ser det ut att vara en bil som är väldigt, väldigt direkt i framänden. Den ser ut att ha en väldigt starkt framgrepp, vilket såklart är snabbt, men den ser ut att vara oberäknelig i bakändan. Och det har vi sett med både Gasly och Albon, att de har snurrade mycket och åkt av och så vidare. Och jag tycker man lyckas kan se det med Perez också, att han har problem med det. Och på något sätt så kan Max hantera bilen när den är inställd på det sättet, medan de andra har inte lyckats med det. Och återigen så tycker du rätt så tydligt att Perez har väldigt liknande problem som de föregående två har haft i den där bilen. Och på något sätt så måste ju han antingen klara av och lösa den där gåtan hur han ska hantera bilen, eller så måste ju Red Bull hjälpa han med att få bilen att bli inställd mer så att han kan hantera den. Och ge han den här chansen som det verkar som att varken Gasly eller Albon riktigt fick, att få bilen mer körbar för dem. Men jag tycker det är tydligt att han är pressad. Jag menar att misstaget han gör i kvalet också, där han använder för mycket bana i en ingång till en kurva och snurrar av, visar ju också. Det är ju inte grej som jag tror Perez, han gör ju aldrig sådana misstag, men nu gör han det. Och det tycker jag visar att han försöker verkligen allt nu för att ta det här steget och vara på en högre nivå. Men ja,
är det enkla svaret, Marcus, att tvåorna i Red Bull, för att vara bekväma med den här bilen och känna att de inte riskerar att tappa bakänden överallt, helt enkelt måste åka upp mot en halv sekund långsammare Max Verstappen, som inte lever med det problemet. Det är ju, så kan man ju i alla fall tolka det utifrån sett, att det blir konsekvensen. Sen har vi det här konceptet med den här, vi pratar high-rake igen då, hela den biten, och det är extra känsligt också för hur bilen ska köras och så vidare. Du själv då, hur hade du upplevt en bil som är så pointy som Red Bull-bilen verkar vara? Hade du klarat det, tror du?
Ja, det är svårt att säga, men jag håller med om det du säger, att jag tror att problemet är när du inte känner förtroende för bakändan, du vet vart gränsen är i bak, så blir det att du måste backa av. Du kan inte attackera kurvorna lika hårt, utan du måste gå lite långsammare in i kurvorna, och göra det i varje kurva på ett varv, så blir det en halvskan mot Max Verstappen. Och det är det som är problemet, tror jag, att de inte känner det förtroendet för bilen och vart gränsen av greppet är. Och då måste du backa av lite, och då är du för långsam. Och då försöker de komma upp på den här gränsen, och så kanske du går lite över den, och då snurrar du istället, och då får du börja om på nytt igen. Så det är ju en jäkligt svår situation som förare. Och jag vet ju, jag pratade lite med Gasly som jag känner lite grann, och han antydde ju så mycket att problemet de hade där var ju att det är ju Max bil och inställningar som gäller, och det är svårt för en andra förare att få något annat. Och det känns ju som att det har fortsatt varit så Men frågan är vad Red Bull ska göra, för de måste, som sagt, måste ju få upp två bilar i den fighten. Och nu är det tredje föraren i rad som har samma problem. Så ja, det är en väldigt svår situation.
Och det var exakt det jag skulle komma till, för att det är ju också en sån här grej att nu har de ju provat Gasly en lovande, och sen så Albon som visade framfötterna i Toro Rosso, och jag menar, om man tittar på Gasly så har han bevisat sig återigen i Alfa Tauri ganska mycket, vilket betyder att han är ingen kastförare. Men det är nästan en sån där pest eller coolare situation för Red Bull, känner jag, att okej, vi har en förare som klarar av det här, så det är beviset för att vår bil är snabb i ändarna på Max Verstappen. Men om man ska vinna VM så är det ju uppenbart att det är otroligt svårt att vinna VM med bara en bil. Så var ska man gå? Ska man då tillgodose Perez mer, så att säga? Men då kanske, vad händer då med Max Verstappen? Om han måste liksom... Alltså jag förstår att det är förenklad grej, för det är väl inte så det går till att säga okej, men nu ställer vi in båda bilarna som Perez behöver. Men på något sätt så är det ju deras koncept som funkar för ytterst få förare i alla fall. Och då det känns som att så här, VM-fighten är ju nu. Man kan ju inte liksom hålla på och vänta hur länge som helst på att ge Perez tid, och inte heller att liksom låta honom bara så här, du får lösa problemet. Det kanske gör om 2 år, men då är det ju för sent. De måste ju liksom komma fram till någonting nu.
Får jag ge en liten teori om hur jag tror att det är? Jag tror att det där tåget har gått för länge sedan, att göra den förändringen så att det blir totalt sett bekvämare för alla. Jag tror att bilen är byggd på det sättet den är byggd. Det är koncept som Red Bull har valt, och det har Max Verstappen till 100% omfamnat och klarar av. De har inte så mycket att välja på. De kan prova 10 olika förare. De kommer förmodligen att komma till samma slutresultat. Men att ändra bilkoncept, det är ju en 5.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
6-årsplan, och det är liksom inte görbart i det här läget, utan nu får de försöka rida ut det här bara tills dess att det blir en helt ny bil nästa år, och förhoppningsvis då ha en lite annan karaktär på det som kan passa fler än bara en förare. Det är på något sätt där felet har begåtts från början, och han är ju extrem Adrian Newey när det gäller saker och ting. Sen är det inte heller säkert att det de här gubbarna behöver nu då, som inte heter Max Verstappen, att det finns utrymme i bilkonceptet ens att göra inställningar så att bilen går att köra lika fort eller nästan lika fort som Verstappen, men med helt andra inställningar, utan den där bilen är snabb när den är ställd så som Verstappen vill ha den, annars är den en halv sekund efter i alla fall, så det kvittar vad du gör, förstår ni? Det blir moment 22. Jag vet inte vad Marcus säger om den teorin, så att säga. Vad tror du?
Jo, men jag tror att det absolut ligger någonting i det. Jag tror så som jag ser det, så är ju det som Red Bull måste göra nu, det är ju supporta Perre, så får han att försöka, alltså, ge han chansen nu, och Perez måste vara jäkligt stark i sig själv och bara fortsätta jobba på och kanske acceptera att nej, men jag kommer inte vara lika snabb som Max, men jag kan vara kanske 3 tiondelar efter Max i snitt, och det skulle räcka för att vara på den nivån han måste vara. Och sen är han ju, som vi har sett förut, är ju Perez otroligt stark i race och har en väldigt bra förmåga i race, så kan han försöka, det känns som att han har gått in i den här Red Bull-utmaningen med att han ska vara på Max Verstappens nivå. Han kanske måste ta ett litet steg tillbaks och försöka sikta på att vara lite efter Max, men veta att han kan utmana i racen istället. Och det är kanske det som är nyckeln. Något sånt, för att det går inte för Red Bull igen att byta ut, jag menar, de har inga att byta ut Perez med, utan det är ju liksom, de måste bara försöka få han att komma upp i nivå.
Ni lyssnar till Viaplay F1 podcast som håller på att prata om Spaniens Grand Prix. Vi delar ut tummar upp och ner och vi har gästtyckare Marcus Eriksson med den här veckan. Och det här är ju intressant. Vi har pratat Red Bull, vi har pratat Max Verstappen, hur duktig han är. Vi har pratat om svårigheterna för Sergio Perez. Jag tror att vi kommer så himla mycket längre i den diskussionen just nu. Vi har i alla fall levererat våra teorier runt omkring det. Men det är inte slut på tummar upp, Marcus. Du har nästa godbit att leverera.
Yes, och min nästa tumme går ju då till Charles Leclerc som jag tycker gör en riktigt, riktigt stark helg. Fyra på kvalet. Snabb. Och sen felfritt race. Jag tycker han är i en nivå med den bilen han kör att man kan säga att han, ja, jag anser att han var den enda som var i nivå med Hamilton och Verstappen i helgen. Nej, jag tycker han levererade med den bilen han har till förfogande, så gjorde han ett riktigt, riktigt bra jobb och tog ju faktiskt Bottas där i starten och höll han bakom sig också rätt så länge, så jag var imponerad över Charles.
Han gjorde jättebra insats verkligen, och den här första stinten imponerar ju att hålla undan för en Mercedes där, det är ju bra. Punkt. Det kan vi inte säga något annat om. Sen speglar det väl återigen hur den här banan är som bana betraktat. Men jag tycker också sättet han tog sig förbi Bottas där i början var rätt cool. Hur han läste spelet på ett bra sätt där genom kurva 3 då. Och kunde utnyttja att Bottas fastnade lite grann bakom Lewis Hamilton genom kurva 1 och 2. Och fick en bättre run genom 3 där. Mycket, mycket skickligt gjort. Och jag menar kvalprestationerna. Kvalar 4. 3 av 4 gånger nu. Det är imponerande verkligen inför som uppenbarligen inte riktigt räcker till. Vad säger du, Erik?
Ja, men han har varit topp 6 i varje race och han är femma i VM, bara en poäng bakom Norris som ju vi förra veckan sa var liksom säsongens succéman. Och jag tycker det i sig är spännande med en fight mellan Ferrari och McLaren, att om det kan bli liksom en hård fight om tredje plats, okej, det är inte om VM-titeln, men det piggar upp också om man har en fight om VM-titeln och en fight om tredje platsen i VM. Måste man ju säga.
All right. Det om Charles Leclerc. Mycket bra där alltså. Och jag förstår att det var många, eller säg så här, det var många bra prestationer under racet, men det finns ytterligare en du vill ge en tumme upp, Marcus, eller hur?
Ja, om vi kör en till tumme upp då, och den tummen går till den gode Daniel Ricciardo kanske man säger, som jag tycker har han har haft en lite tuff inledning här ändå på McLaren tiden, haft problem att hänga med Lando Norris. Men i helgen tycker jag att han levererade från start till mål egentligen. Bra kval, kvalade ut Lando och sen kör han ett riktigt, riktigt starkt race och tar en stabil sjätte plats och före Lando igen då. Och det tror jag var viktigt mentalt för han också att slå Lando i både kvalet och racet i helgen, och på det sättet han gjorde det så tycker jag att han är väl värd den här tummen upp.
McLaren som valde att hålla fast vid en ny framving och nytt golv som inte riktigt kanske harmoniserar med resten av bilen just nu, men som är en del i en större uppdatering då, som de har på gång framöver, och det är väl det som har gjort att de kanske har tappat form lite grann senaste tiden då. Men jag håller med om att Ricciardo gjorde ett otroligt bra race. Det var ju bara på vippen att han hade klarat även Sergio Perez där, som lyckades runda honom på ytten och in i kurva 1 mot slutet av racet va? Men överlag en otroligt stark insats. Sen har vi en rolig tumme ner.
Förlåt.
Erik är kvar.
Lugna ner dig. Jag vet att du vill ut på stranden och chilla lite. Men vi är inte klara. För jag tänker så här, Marcus, du känner ju Daniel Ricciardo bra. Han har ju, vet, det har man ju sagt ett otal gånger om att han är den här happy go lucky killen och allting sånt där. Men hur seriös upplever du honom som person och liksom yrkesman som racingförare?
Ja, men jag tror att där måste man separera hur han är utanför banan och hur han är på banan. Men han har ju en lite speciell personlighet som är, som du säger, liksom alltid den glada killen och lite inte clown, men liksom att han gillar att skämta till det och allt det där. Men det är ingen tvekan om att han jobbar stenhårt och att han är en otrolig tävlingsmänniska, och det har han ju visat genom åren. Och ja, jag tror att han har ju inte varit glad att vara bakom Lando här första racen i år då, och jobba garanterat stenhårt för att ändra på det. Och jag tycker det är imponerande att se att han redan nu är på den nivån och liksom slår Lando genom hela helgen. Så han är vass.
Men och han har gjort en sak bra.
Förlåt Janne, men jag tänker så här, för att jag har ju sett dig när det inte gått så bra till exempel, och hur tjurig du kan bli. Alltså det är nästan så här, jag tänker med många liksom proffsidrottare överlag, det blir nästan lite så här psykotiska. Och jag räknar in dig där faktiskt, Marcus, också, när man har sett på andra sidan så att säga. Men är Ricardo likadan? Alltså på det viset?
Det vet jag inte, men det känns ju liksom, jag vet inte hur han är liksom bakom stängda dörrar i tävlingssituationer, men han är ju bra på att hålla skenet uppe alltid. Sen kan det ju vara så att han är så, men sen kan han vara stenhård när han kommer in till ingenjörsmötet eller racemötet efter, och man ska analysera och så vidare. Det vet jag inte, jag har inte jobbat så nära med han. Men det gäller ju att ha en balans där i hur man tar motgångar och så vidare. Men tillbaka in på det. Jag vet faktiskt inte riktigt.
Janne? Vad jag skulle säga var att det är en sak som imponerar också med Daniel Ricciardo. Det är en lite tyngre start då ihop med McLaren. Men här har vi en som inte har försökt göra mer med bilen än vad han är kapabel till. Han har alltså inte överkört, stressat sönder sig och gjort dumma misstag med anledning utan det. Utan han har på något sätt accepterat situationen, tagit de poäng som har funnits på bordet och sen bara jobbat hårt vidare. Och det tycker jag också är så här, det tyder på lite extra intelligens. Vad säger ni?
Väldigt bra poäng skulle jag säga. Det är helt riktigt. Som du säger, han har garanterat tyckt att vara frustrerande och inte riktigt varit på Landos nivå de här första racen. Men som du påpekar så har han ändå på något sätt maximerat sin prestation och tagit de poängen som har varit möjliga och inte gjort dumma saker eller försökt göra något mer än liksom tagit steg för steg. Och dels har han tagit en hel del poäng på grund av det, och sen belönade sig också i och med att han kommer närmare och närmare. Så jag håller helt med det, Janne.
All right. Kan vi avsluta Daniel Ricciardo nu?
Varsågod.
Avsluta. Tack. Nej, men nu ska vi åpa tummar ner. Vi kan inte bara sitta här och vara glada åt allt och alla. Vi måste ju vara lite negativa också, Marcus. Och den här första tummen fick du faktiskt lite uppmärksamhet för runt omkring i racingvärlden, kan man säga, eller hur?
Ja, vi kan köra den. Så min nästa tumme ner då, det är superjapanen Yuki Tsunoda, som han var väl en av de största tummarna upp efter premiären i Bahrain och efter alla tester, och kom in som en riktigt frisk fläkt, och liksom farten har väl aldrig varit någonting som har funnits någon tveksamhet kring. Han har väl visat att han är talangfull och snabb nog för att vara där han är. Men det som jag reagerade på lite i helgen framförallt var väl just att sättet han beter sig, som jag började bli lite tveksam till. Och det var väl lite pricken över it, eller vägen rann väl över lite efter kvalet, just där han dels svor och klagade väldigt mycket, och sen efteråt i intervjuerna börja ifrågasätta om han har samma förutsättningar som teamkamraten och sådana saker. Och att göra det i sitt fjärde race i Formel 1 och som rookie, det känns inte som det smartaste du kan göra. Och återigen åkte han ut i Q1 då. Och sen fick han ju tyvärr bryta racet direkt då. Men det är ja, F1 är tufft. Och som sagt, jag tror inte det är någon tvekan om att han har farten och liksom talangen för att vara F1. Men frågan är om han är mentalt redo för att vara F1 vid den här unga åldern. Han är väl bara 20 år eller fyller 21 kanske idag förresten, såg jag nog på sociala medier. Men det är väl det som är lite mitt frågetecken, om man har det. Så ja, nej, för mig så var det en tumme ner för han, mer för hans beteende i helgen som gör att jag valde att ge en tumme ner.
Men han har ju fått väldigt skral utdelning. Den här poängen han tog i Bahrain, sen har det ju varit ridå egentligen för Yuki Tsunoda efter det. Och han var ju som sagt väldigt uppskriven på väg in i Formel 1 och gjorde en bra test och hej och hova. Men jag tycker att här har vi en, vi pratat att Daniel Ricciardo är en smart kille som inte överkör utan försöker att sakta jobba sig kapp utan att förivra sig. Så här har vi ju raka motsatsen i Yuki Tsunoda, tycker jag. En sjövild, han är ju fullständigt sjövild och liksom försöker göra grejer som inte är möjliga i sin iver att bevisa hur bra han är. Och här behöver ju han, snarare än att lära honom att köra SUV, för det kan han, så behöver de ju lära honom att liksom hantera sina förväntningar på varje helg och sina förväntningar på att vara lika stark som en flera år mer erfaren Pierre Gasly. Och jag tror att det ligger på teamet nu att få ordning på Tsunoda, annars kan det här bli en riktig flopp, skulle jag säga. Vad säger du, Erik?
Ja, men absolut, det är svårt utifrån, men jag höll på att fråga det när, ja, som följdfråga här i början, är att så här, nu måste jag nästan påminna mig vad han gjorde i Bahrain, för jag minns ju att han var väldigt håsad och liksom, åh vilken bra test och sånt där, men jag vet inte riktigt hur mycket kan man, alltså jag minns inte ens själv, alltså jag var en del i den kören, men jag kommer inte ens ihåg varför, för att så
han var ju snabb i, ja, men han var ju snabb i kval och sådär, men lyckades ju sen inte när det kom till det avgörande läget i Q2, fick starta långt bak, körde om Stroll sista varvet, bla bla bla. Så det var ingen spot on insats där heller, om vi ska vara riktigt ärliga.
Nej, men det är lite my point exactly, att såhär undrar om man själv liksom sveps med i sådana där hyllningskörer. Det kan inte vara så, du vet, man tänker att man såhär, jag är ju the next big thing och liksom har hela Japan på mina axlar och det här kommer, du vet, Gasly vann på Monza förra året, det ska jag också göra. Alltså jag vet inte om det blir liksom överilat eller om det är bara att man försöker mer än vad bilen går, kanske.
Ja, det känns som det i alla fall när det gäller Yuki Tsunoda. Okej, då har vi gett honom ett par örfilar. Då ska vi dela ut en till tumme ner, Marcus, innan vi pratar IndyCar som avslutning i veckans podd.
Yes.
Sista tummen.
Sista tummen ner från mig går till Aston Martin-teamet, som jag tycker är det teamet som underpresterar mest just nu egentligen. Det som jag reagerar på är väl dels kvalet då, så visst, de är i mittfältskampen men missar Q3 med båda bilarna, men sen framförallt då i racet att de återigen är utanför poängplats med både Stroll och Vettel, och det har ju varit mycket bortförklaringar skulle jag vilja kalla det från deras sida, i och med att de har, det känns som när man lyssnar på dem så har de skyllt mycket på att det har varit det här med att nya golvet, reglerna med det har förstört jättemycket för dem och det har liksom förstört för low rate-konceptet och så vidare, men det argumentet har ju försvagas för varje helg som går när man ser vad Mercedes kan göra med ett sånt koncept. Så för mig i alla fall så håller inte det argumentet längre, utan de presterar inte på den nivån som de borde göra, framförallt med den ekonomin som de nu har inom teamet. Så nej, jag tycker att de får min sista tumme ner på grund av det.
Jag tycker ni sa någonting intressant i kommenteringen under helgen. Jag kommer inte ihåg vem det var som uttryckte det, men att det är klart att om man kopierar, alltså det var ju det som var grejen runt Racing Point som de hette i fjol då, att de hade kopierat Mercedes-bilen från 2019 och så vidare då. Och sen så kommer då en ganska liksom oväntat stor regelförändring till 2021, och då kanske liksom problemen började blir för stora för dem. För det skulle ju, de skulle bara köra förra året med den här kopierade bilen. Sen skulle man gå över till 2021-reglementet då, som sköts upp till 2022. Och helt plötsligt så är de i en position där de måste liksom utveckla en bil då, som de kanske inte riktigt... Det är ju i teorin då såklart. Men att då måste de utveckla en bil som de kanske inte riktigt förstår sig på i grunden, utöver det att de har kopierat den. För de har inte utvecklat den själva, så att säga. Och därav kanske... Jag tycker det, i alla fall att det var en intressant tankenöt att ha med sig runt Aston Martin i år, för att just att de underpresterar även då sett till vad Mercedes lyckas göra med samma koncept. Vad tänker du, Marcus?
Nej, men det kan ligga någonting i det, absolut. Det makes sense, om man säger så, när du säger det. Så det kan absolut vara någonting som ligger i det. Och sen tror jag också det här faktumet att att Perez har lämnat teamet också har det liksom ett slag neråt. Perez var ju oftast på en nivå över Stroll, var lite snabbare, var starkare i racen och så vidare. Vad hade han kunnat gjort i den bilen om han hade varit kvar, om de inte hade inom parentes sparkat han och ersatt med Vettel? Vettel som har haft problem i början på året, han har väl, jag tycker nu i helgen var han väl starkare, kanske han började liksom komma upp i farten, men han har ju fortfarande inte varit på samma nivå som Stroll. Och ja, det ska bli intressant att följa, men för mig har de absolut varit inte de största besvikelserna i början på årets säsong.
All right, då är vi faktiskt klara med våra tummar upp och ner då efter Spaniens Grand Prix då, som vi har gett ett hyfsat högt betyg jämfört med alla andra då, 6,5 av Erik Stenborg, sett till alla Spaniens Grand Prix som vi i alla fall kan minnas, kanske upp mot en 8,5. Så att vi får nog känna att det här var rätt så bra, och vem vet, det här kan ha varit sista Spaniens Grand Prix på ett tag. Det är mycket som talar för att de inte finns kvar på kalendern nästa år. Miami Grand Prix aspirerar ju på att ta den här spot, den här platsen då i kalendern då under det andra kvartalet. Det får vi dock återkomma till. Men när vi nu pratar Miami och USA så måste vi ju landa lite i USA då, Marcus. Du sitter hemma i Indianapolis nu och ska köra runt hörnet. Jag vet inte hur nära det är från Carmel till Indianapolis Motor Speedway, men så himla långt kan det inte vara. Och nu är det faktiskt dags att köra på IMS kommande helg. Ska vi börja med känslan du har efter de fyra första racen?
Ja, men det kan vi göra. Det har varit en intensiv start för oss på året. Vi har haft fyra race på 3 veckor. Man kan väl säga så här att min känsla är väl att det är en del frustration i och med att resultaten inte har varit riktigt på den nivå som jag tycker våran prestation har varit, eller min prestation har varit. Jag känner att jag själv har tagit steg tills i år. Jag har tagit steg från i fjol och från mitt första år och är på en högre nivå, levererar på en högre nivå. Och tyvärr har jag väl inte riktigt fått betalt för de stegen, tycker jag, de här första racen. Det har varit något som har krånglat egentligen varje helg som har gjort att resultaten inte har varit där. Så det är väl en blandning där mellan frustration och men även någon slags positivitet i att det känns som att jag verkligen är med i matchen. Så det är väl där någonstans jag landar.
Om vi tittar... Ja, förlåt. Ja. Kör du,
Erik. Nej, varsågod. Nu är vi som Lando Norris på över teamradion. Men varsågod, Janne.
Det man kan notera då är ju då att du har börjat få ordning på bilen, du börjar få ordning på körningen, till och med kvalen börjar se bättre ut. Vi har inte riktigt fått det bekräftat ännu, men vi hoppas att det är så i alla fall, att det är en bra trend. Samtidigt så har resultaten inte riktigt kommit då, för att det krånglar faktiskt kort och gott i depån. Det går inte tillräckligt snabbt i depån helt enkelt. Vad beror det på? Är det något specifikt eller går det för långsamt bara?
Ja, men vi har haft lite problem, framförallt de två första helgerna så var vi för långsamma i depåstoppen. Vi hade dessutom det här problemet i Barber i premiären där min depåkrull där räknade fel på bränslet som gjorde att jag tappade många placeringar på slutet av racet. Istället för en fjärde plats så blev det en åttonde plats då, på grund av det. Men sen som sagt, både i Barber och St. Pete så hade vi problem med att depåstoppen var för långsamma. Tills till Texas så gjordes det vissa ändringar där. Och då var ju faktiskt depåstoppen på en bättre nivå. Vi hade bättre fart i depåstoppen, men tyvärr så blev det ju det här misstaget på sista stoppet i race 1, där det ena hjulet inte blev fastsatt ordentligt och jag blev ivägskickad och tappade hjulet och tappade ett topp 6 resultat och det blev extra dyrbart i och med att det var dubbelrace och man skulle starta där man låg i mästerskapet. Och jag kollade på efteråt, hade jag kommit i mål där på topp 6 hade jag väl startat 3 eller 4 dagen efter då. Så det blev ju väldigt, väldigt dyrbart och det är klart att det är frustrerande att vi har haft de här problemen här i början på året, framförallt eftersom vi hade en del problem här under fjolåret också då. Så nej, inte optimalt och det håller ju inte riktigt på om man ska vara med i toppen på det här mästerskapet att ha de här problemen som vi har haft, för att det är ju så otroligt hård konkurrens i IndyCar just nu och för att kunna vara med och vinna och stå på pallen så måste man ha med alla de här bitarna.
Men de här problemen i depån då, vad beror de på? Är det bara att det är lite långsamt eller?
Ja, men alltså, man kan säga så här, depåstoppen i IndyCar är ju svårare, det är ju mindre folk än i till exempel ett F1-depåstopp, så det blir ju mer press på de som är där ute och för min del så har vi ju helt enkelt inte varit tillräckligt snabba där och det är det som har varit största problemet. Nu vet jag att det jobbas på det och att det har gjorts en del ändringar som sagt och Texas var bättre förutom det problemet vi hade på ett av stoppen och förhoppningsvis så kan vi fortsätta den trenden nu när vi går in i Mantemay och se till att vi är på samma nivå som de bästa i depågatan, för det måste vi vara ifall vi ska kunna utmana om segrar och pallplatser som är våra målsättning.
Du, din bil fanns ju inte innan fjolåret. Det blir fler och fler team eller bilar i IndyCar rent generellt. Det växer så det knakar på alla sätt och vis. Chip Ganassi har tagit in en fjärde bil. De kör dessutom i IMSA med en sportvagn. Finns det för lite folk med rätt kompetens att tillgå när det gäller depåpersonal? Är det svårt helt enkelt för teamen att hitta rätt nivå på det som krävs helt enkelt för att göra ett bra jobb, ett tillräckligt bra jobb i IndyCar?
Ja, men jag tror att det ligger lite i det, att det är som sagt, det är rätt så svårt för teamen att hitta de här rätta gubbarna som klarar av att göra. Dels ska de ju vara duktiga mekaniker, men även vara duktiga på just att göra depåstopp och vara liksom vältränade och tävlingsmänniskor som klarar av och nöta varje dag, varje vecka och varje race och vara bäst i depågatan. Jag tror att det är en utmaning absolut, och som du säger, det blir fler bilar i IndyCar och fler team, så då blir det svårare att hitta rätt folk där, tror jag.
Mm. Ni bor ju alla i Indianapolis också. Kanske inte finns mekaniker som räcker där, jag vet inte. Vad säger du till alla dem då som menar att du hålls tillbaka för att bara Scott Dixon ska få vinna?
Ja, men så är det såklart inte, utan teamet vill ju att vi alla ska lyckas. Sen är det såklart så att Scott med 20 år i teamet och 6 mästerskapstitlar har en otroligt stark position inom teamet. Det är väl ingen tvekan om det. Men jag upplever ju inte att teamet inte vill att jag ska lyckas, så är det absolut inte, utan vårat mål som team är alltid att vara 1-2-3 på racen, och det är där vi kommer fortsätta att sikta på.
Inte 4 också då?
Ja, just det, 1-2-3-4.
Sorry.
Exakt.
Den fjärde är dock lite svårare, ja det är, men jag är också ärlig.
Ja, men den bilen är en utvecklingsbil än så länge. Så är det.
Ja, vi släpper Jimmy Johnson, för han är inget bra, kort och gott. Erik?
Jo, i det här racet som kommer till helgen, första då på Indy Road Course, det som heter GMR Grand Prix, då slutade du 6 i fjol. Vad har du för, och Scott Dixon vann för övrigt. Hur är känslan att inför helgen helt enkelt?
Nej, men jag tycker det känns jättebra. Som sagt, jag tycker jag har varit på en högre nivå i år än jag var innan. Jag tycker jag varje gång vi är ute nu så är jag liksom med i fighten. Och det gör att jag går in i helgen med riktigt god känsla. Banan i sig har ju jag trivs bra på egentligen ända sedan jag kom hit. Jag gjorde mitt bästa kval under mitt första år. Var just på Indy Road Course. I fjol så var jag på väg mot en pallplats i det första racet tills vi hade ett problem med depån.
Hade ni?
Men det är en bana som jag har trivs bra på. Och som sagt, nu känner jag att min ingenjör vet exakt vad jag behöver i bilen för att kunna köra snabbt både i race och i kval. Så det ska bli riktigt kul att komma dit och se vad vi kan göra. Och jag är ännu mer hungrig på ett bra resultat nu efter de här lilla problemen vi haft de första helgerna. Så jag är sjukt motiverad och taggad på helgen.
Vad är det ni har hittat i kvalet då? För jag vet att ni, alltså, det har varit den eviga, utöver depåpersonal och depåstoppen, så har det varit ett mycket snack runt kvalen. Och nu i premiären på Barber så kom du till fas 6. Och sen så i St. Pete så var det väl någonting som hände med alla Chip Ganassi-bilar, vilket gjorde att det inte blev så himla framskjutna på placeringen i alla fall. Men det känns ändå som att så här, hänger den känslan kvar från Barber så att säga, och vad var i så fall ni hittade där?
Ja, men det tycker jag, att den känslan hänger kvar absolut. Jag tycker jag visar i testen också att innan säsongen att jag känner mig mer bekväm på low fuel och nya däck. Så jag tar med mig den känslan absolut. Jag tror att det handlar mycket om att försöka få bilen lite mer som jag vill ha den. Men som sagt, min ingenjör vet lite mer vad jag behöver för att få ut max i min körning. Det gäller att förstå sig på däcken, hur du värmer upp däcken och för att få dem i optimalt fönster. Jag tycker vi har tagit lite steg där som team också tills i år. Och sen handlar det mycket om självförtroende också. Barberhelgen gjorde gott för mitt självförtroende och jag tar med mig den känslan nu när vi går in i nästa racehelg. Så det är många små bitar som hjälper till, och det är väl det som var lite frustrerande också om man kollar på till exempel fjolåret. Så jag vet inte hur många kval det var mindre än en halv tiondel från att gå vidare till Q2 till exempel. Så det är inte så att vi snackar om att jag måste hitta en sekund, utan det har ju varit de här sista, kanske den här sista tiondelen eller två som har saknats. Så som sagt, det känns som att vi har hittat den tills i år. Nu gäller det bara att fortsätta och bevisa att det är så nu till helgen och sen framöver också.
Du, innan vi stänger butiken då, Indy 500 är inte så långt borta. Det är the month of May som nu drar igång då. Hur märker ni av det här, trots att det är pandemi? Vi vet ju att Roger Penske ska ju släppa in en del människor på arenan i alla fall till årets upplag av Indy 500.
Nej, men det är klart man märker det. Hela staden och hela Indiana är ju synonymt med Indy 500, och det är det största som händer här. Så det är klart att man märker att det är race, det, man ser det raceflaggor på husen här överallt, och det, folk pratar IndyCar. Jag var och tvättade bilen igår och då var den som jobbade där, kände igen att jag körde IndyCar och önskade lycka till, och folk kommer fram och snackar racing. Så det är helt klart att den här månaden är ju något speciellt för alla som bor här och lever här.
Har du fått din gata än i år?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte om det blev någon miss där. Jag tror inte jag kommer ha någon gata i år.
Va?
Jag vet inte. Nej, men de skickade ut någon fråga om det där. Jag tror att jag missade att svara på det. Och sen har jag glömt bort det. Så nu har jag sett att alla satt upp sina gator. Och jag tror att jag inte är med där.
Okej. Men de sätter nog upp åt dig, skulle jag säga. Jag tror att det är alla som ska köra.
Ja, det kanske de gör. Ja.
Tror jag.
Så kanske det är. Också. Ja, jag vet inte. Jag har haft andra saker att tänka på än gatorna. Så jag fokuserar på annat.
Då så.
Bra. Då tycker jag att vi kan säga att det var det hela för veckans Viaplay F1-podcast. En F1-podd med lite IndyCar också då på slutet här. GMR Grand Prix alltså kommande helg. Så det är alltså racevecka nu då, även om det inte är Formel 1. Vi får vänta en vecka till då på Monacos Grand Prix som är nästa race då för Formel 1s del. Ja, tack Marcus för att du tog dig tid. Och så Erik, du och jag, vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi. Ha det så bra.
Tack, tack.